Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publisering på internett eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. You are now listening to a recording from bibelfokus.no. bibelfokus.no. You may copy it freely in unchanged form for your own use or for friends. However, publishing the recording on the internet or any other form of mass distribution is not allowed. Also, this notice may not be removed.
Let us pray.
La oss be.
Sovereign Lord Jesus, we come now to present ourselves before thee.
Suveren Herre Jesus, vi kommer nå for å stille oss fram for deg.
And by thy grace we would sit at thy feet.
Og ved din nåde så vil vi få sitte med føttene dine.
And learn of thee.
Og lære av deg.
Be pleased, we beseech thee, that in this hour thou mayest talk to us.
Vi ber deg inntrengende om at du må tale til oss i denne timen.
That thou wilt talk to our minds.
At du vil tale til sinnet vårt.
And talk to our hearts.
Og tale til hjertene våre.
For we thy sheep.
For vi som er dine får.
Listen that we may hear thy shepherd's voice.
Vi lytter for at vi måtte kunne høre din hyrdestemme.
And we trust in thee.
Og vi stoler på deg.
For thine own name's sake. Amen.
For ditt eget navns skyld. Amen.
In our study so far, we have been considering the kingdom of God.
Mens vi har studert Bibelen til nå, så har vi tatt for oss Guds rike.
And we began by noticing the different meanings that the term kingdom has in Scripture.
Vi begynte med å se på de forskjellige betydningene som ordet Guds rike, eller begrepet Guds rike, har i Skriften.
Then we notice the important distinction
og så la meg merke til den viktige forskjellen
between the term kingdom of God when it is used of God's universal rule throughout the universe
i mellom begrepet Guds rike når det blir brukt om Guds universelle herredømme gjennom hele universet.
And the other meaning when the term kingdom of God is used to describe our Lord's messianic kingdom.
Og den andre betydningen som ble brukt når det ble talt om vår Herre Jesu messianske rike.
Our Lord's messianic kingdom began with his public ministry here on earth.
Vår Herre sitt messianske rike begynte når han begynte sin offentlige tjeneste her på jorda.
And then we noticed that there are three phases in our Lord's messianic kingdom.
Så la meg merke til at det er tre forskjellige faser i vår Herre sitt messianske rike.
The first of them stretched from his public ministry to his resurrection.
Den første fasen går ifra hans offentlige tjeneste begynte og til hans oppstandelse.
The second phase began with his ascension and the coming of the Holy Spirit.
Og den andre fasen begynte med hans himmelfart og at den hellige ånd kom.
The third phase of his messianic kingdom will take place at his second coming.
Og den tredje fasen i hans messianske rike vil finnes der når han kommer tilbake, når han kommer igjen.
So that we spent a lot of time on the second phase.
Så at man har brukt mye tid på denne andre fasen.
Because many people have suggested that the kingdom of God does not refer to, does not operate in this second phase.
Det har med å gjøre at mange har sagt at Guds rike har ingenting å gjøre med denne fasen som ligger i midlet. Det er ikke funksjon i den fasen.
For in this period of time from our Lord's ascension and the coming of the Spirit at Pentecost to the second coming,
for i perioden i midlet det at vår Herre for opp til himmelen når den hellige ånd kom, og fram til hans andre komme.
The emphasis of the New Testament lies on the church and the body of Christ.
Så ligger tyngdepunktet i det nye testamentet på Kristi legeme og menigheten.
And the church is not coterminous with the kingdom.
Og menigheten er ikke etter det samme som riket.
So some people have decided that the kingdom of God has a very little, if anything, to do with the present phase.
Og derfor er det noen som har bestemt seg for at Guds rike har voldsomt lite, hvis det i det hele tatt har noe å gjøre med den nåværende fasen.
So in our last study, we spent a great deal of time trying to show that the kingdom of God is still operating in this second phase.
Så i den forrige timen brukte vi mye tid for å vise at Guds rike er i funksjon,
and
og i denne fasen.
I hope I have convinced you of it.
Og jeg håper jeg har overbevist dere om det.
So far the question box has not suggested any other view.
Spørsmålskassen har ikke fått meg til å tro noe annet ennå, i alle fall.
That might be because you think I'm so wrong, it's not worth trying to correct me.
Det kan hende at det betyr bare at dere tror at jeg tar så feil, at det er ikke noe vits i å prøve å rette på meg.
In this present lecture, I wish now to return to the first phase of our Lord's messianic kingdom.
I denne timen har jeg lyst til å gå tilbake til den første fasen i vår Herres messianske rike.
That is from his beginning of his public ministry to his death and resurrection.
Fra begynnelsen av hans offentlige tjeneste og til med hans død og oppstandelse.
Let us introduce ourselves to the study by reading two passages from the Gospel by Matthew.
La oss få en introduksjon til dette med å lese et par avsnitt fra Matteus evangeliet.
The first one comes from chapter 3.
Det første avsnittet kommer i kapittel 3.
And we shall read there from verses 7 to 12.
Vi skal lese fra vers 7 til 12. Men da han fikk se mange fariseere og sadukere komme til hans dåp, sa han til dem, Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede? Så bær da frukt som er omvendelsen verdig, og tro ikke at dere kan si om dere ved dere selv, vi er Abraham til far. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Øksen ligger allerede ved roten av trærne. Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden. Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovl i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.
Mm-hmm. Our second passage comes from chapter 11.
Det andre avsnittet fra kapittel 11.
And there we shall read verses 2 to 6.
Det skal vi lese vers 2 til 6. Da når Johannes i fengselet fikk høre om Messias gjerninger, sendte han bud med sine disipler og spurte ham, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Og Jesus svarte og sa til dem, «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser.»
Verse 6.
«Blinde ser, og lamme går omkring. Spedalske blir renset, og døve hører. Døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»
It is difficult to know what word exactly to use for John Baptist's experience when he was in prison.
Det er vanskelig å vite hva ord en skal bruke for Johannes Døperen sin erfaring når han var i fengselet.
It seems at least that he was sorely disappointed.
Det virker i alle fall i det minste at han var sårt, voldsomt skuffet.
As he watched our Lord go about his public ministry.
Når han så vår Herre gjøre utføre sin offentlige tjeneste.
So much so that he sent messengers to Christ.
Han var så skuffet at han sendte noen til Kristus.
And said to Christ in the face of the public around him.
Og sa til Kristus mens publikum hørte på,
Art thou he that comes, or do we look for another?
Är du den som ska komma, eller ska man vänta på en annan?
Many people feel that surely that does not mean that John's faith wavered.
Många menar det att det betyder självklart inte att Johannes vacklar i troen sin.
It cannot mean they say he had any doubts about the identity of Jesus.
Det kan inte betyda, säger de, att han var i tvivel om vem Jesus egentligen var.
So they suggest that the situation was this.
Så de föreslår att situationen var på denna måten.
John had announced our Lord Jesus as the Lamb of God and the Son of God.
Johannes hade annonserat Jesus som Guds lamm och Guds son.
But he couldn't understand why Christ was so slow in claiming to be the Christ, the Son of God.
Han kunde inte skönja varför Jesus brukte så lång tid på att göra krav på att vara Guds son och Messias.
For you will discover on reading the Gospels that in the early stage Jesus our Lord did not constantly say, now look here, you must get hold of this, I am the Christ.
Du vill lägga märke till när du läser evangelien att i den första delen av Jesu tjänste så reste han sig inte upp och sa, nu må du lägga märke till detta, jag är Kristus.
And people suggest that John the Baptist therefore thought he better help the Lord get to the point, you know.
Och de föreslår att det betyder att Johannes Döparen han tänkte att nu må hjälpa han till att komma till poängen.
Some preachers are a long time coming to the point, aren't they?
Det är en del predikanter som brukar vara så lång tid på att komma till poängen.
You've got to listen for about 20 minutes before you know what on earth they're talking about.
Du må höra på dig i 20 minuter för att helt skönja vad de snackar om.
And so John hit upon this scheme, so they suggest.
Och så föreslår de att Johannes han kom på den här idén eller den plan.
He would wait until the Lord was surrounded by a large crowd.
Han ville vänta till Herren var omringad av en stor flock.
And he would have his messengers there.
Och så ville han ha dem som han hade sänt ut där.
And then publicly in front of everybody they would say, are you the one that should come? Are you the Christ?
Och så ville de framför alla, medan alla hörte på, så skulle de spörja, är du han som ska komma? Är du Kristus?
And the Lord would have no choice, would he?
Och Herren, han ville inte ha något valg, ville han?
He couldn't say no.
Han kunde inte säga nej.
So he'd have to say yes.
Så han ville bli nödig till att säga ja.
And there would the point be made, you see.
Och så var poängen klart.
So that's the excuse that some people give for John the Baptist.
Så det är den skyldningen någon ger för Johannes Döparen sin uppförsel här.
But even that idea would make out that John the Baptist was a better publicity agent than our Lord himself was.
Men till med det vill jag säga vill betyda att han var en bättre PR-agent än Herren själv var.
And it would be a criticism, wouldn't it, of our Lord's timing.
Och det ville vara att kritisera timingen till vår Herre.
But then surely it went deeper than that.
Men det är ju ganska säkert så är det djupare än detta. Det stack
djupare. We read from chapter 3 the way John Baptist announced the coming of the Lord Jesus.
För man läser från kapitel 3 hur Johannes Döparen proklamerade att Jesus skulle komma.
He would baptize people with the in the Holy Spirit.
Han skulle döpa med den helige ande.
And with fire.
Och med ill.
He would thoroughly cleanse his threshing floor.
Och han skulle grundigt rensa träskeplatsen sin.
He would gather the wheat into the garner.
Han skulle samla kveten i låven.
But the chaff he would burn up with fire unquenchable.
Men agnene skulle han bränna upp med uslocklig ill.
And when John saw the Pharisees coming to him,
och när Johannes såg fariseerna komma till honom,
to be baptized of him,
för att bli döpt av honom,
he solemnly warned them.
Så advarte han de alvorligt.
You better start repenting, you Pharisees.
Dere må se til å omvende dere, fariseerer.
And don't just say that you repent.
Og ikke bare si at dere omvendte dere.
Start doing some works that show you really mean it, that you repented.
Begynn å gjøre noen gjerninger som viser at dere virkelig mener at dere har omvendt dere.
For the axe is already laid to the root of the tree.
For yksen ligger allerede ved roten av treet.
Soon the Messiah will come and cut down the tree and cast it into the fire.
Og snart så kommer Messias og skal hogge ned treet og kaste det på ilden.
John therefore preached both salvation. Christ would come as the Lamb of God. He would baptize people in the Holy Spirit.
Johannes forkynte dermed både frelse, Jesus skulle komme og døpe med den hellige ånd.
But John preached Christ as the executor of the wrath of God.
Men han forkynte også Kristus som han som skulle utføre Guds vrede.
And in face of the utter certainty of that coming wrath, John called upon people to repent.
Och på grund av att han hade ställt detta klart framför att denna kommande vreden kom, så kallade han dem till omvändelse.
In our modern world, where the preaching of the wrath of God has gone out of fashion, we could do with a half a dozen more John the Baptists.
Och i vår moderna värld, när det att förkynna om Guds vrede är gott och helt av moten, så kommer tronje ett halvt dusin Johannes döpare.
But then Herod arrested John.
Men så arresterade Herodes Johannes.
And put him in prison.
Och satte han i fängsel.
Because John had publicly denounced the king for his adulterous marriage with his brother's wife.
För Johannes hade offentligt refsat Herodes för hans omoraliska äktenskap med brorens ikona.
And Herod's wife didn't like it.
Och kona till Herodes, hon likte inte detta.
So John was in prison.
Så Johannes, han var i fängsle.
And what do you suppose John was thinking when he was in prison?
Och vad tror du Johannes tänkte när han satt där i fängsle?
If Jesus was the Christ.
Visst Jesus var Kristus.
And was the one appointed by God to execute the wrath of God on sinful behavior.
Och han var den som var utpekt av Gud till oss exekvera hans vrede över syndig uppförsel.
Must not Christ now come and deal with Herod and get John Baptist out of prison?
Borde inte då Kristus komma och ta sig av Herodes och få Johannes ut av fängslet?
It wasn't just that John was uncomfortable in his cell.
Det var inte bara det att det var okomfortabelt i cellen.
The whole claim that Jesus was the Christ.
Men hela den påstanden att Jesus var Kristus.
Therefore responsible to execute the wrath of God was at stake.
Och därför var ansvarig för att utföra Guds vrede, den stod på spel här.
If King Herod and his wife could thus publicly lead such an immoral life.
Hvis Herodes och kona hans kunde leva ett så omoraliskt liv i offentlighet.
And John had denounced it in the name of Christ.
Och Johannes, han hade refsat detta här i Kristi navn.
Well, now surely was the time for Christ to vindicate John.
Så måtte det ju vara på tiden nu att Johannes, han gav Johannes uppresning här.
So John felt that Christ must come and deliver him.
Så Johannes, han följde det att Kristus borde komma och utfri han.
He heard footsteps coming down the corridor.
Så hörte han fottrinn ner genom korridoren.
Perhaps this was the Lord come to release him.
Kanske nu kom Herren för att sätta han fri.
No, it turned out to be the jailer with his bread and water.
Men så visste sig vara en av vakterna som kom med bröd och vatten.
And John was puzzled.
Och Johannes, han blev förvirrad.
And he sent a messenger to Christ saying, "Are you he that should come?"
Och han sände bud till Jesus och sa, "Är du han som ska komma?"
Or do we wait for another?
Eller ska vi vänta på en annan?
John the Baptist is not the only one to have felt that problem.
Johannes döparen är inte den enaste som har känt på detta problemet.
When I was a student and was trying to learn a little Hebrew.
Men jag var student och prövade att lära lite hebraisk.
There was a fellow student in the class who was a Jew.
Så var det en medstudent i samma klassen som var jude.
He had lost his parents in the gas chambers of Hitler's Germany.
Han hade mist föräldrarna sina i gaskamrarna i Hitlers Tyskland.
He is now an eminent rabbi in England.
Han är nu en framträdande rabbi i England.
But he said to me one day, David, your Jesus cannot be the Messiah.
Men han sa till mig en dag, David, dockas Jesus kan inte vara Messias.
I said, how's that, John?
Och så säger jag, hur ska det ha sig, John?
Said, the Old Testament prophesied that when the Messiah came, he would put down evil.
Jo, för det gamla testamentet profeterat att när Messias kommer så ska han få väck vondskapen.
And establish the rule of God.
Och stadfästa Guds regering.
And your Jesus hasn't done it.
Och dockas Jesus har inte gjort detta.
Don't you start talking to me, he said, about Jesus having set up a spiritual kingdom.
Inte börja snacka till mig, sa han, om att Jesus har upprättat ett underligt rike.
That's a story you Christians invented when Jesus Christ disappointed you.
Det är en fortelling som de kristna uppfann när Jesus Kristus skuffade dem.
And got executed on a cross.
Och blev henrättad på ett kors.
What would you have said to my friend John Rayner?
Vad ville du ha sagt till min vän John Rayner?
I leave that with you. But now let's look at our Lord. And what our Lord said about the program he had come to fulfill.
Men ni låter det hänga i luften, men nu ska vi kika på Herren och han säger om det program han var kommit för att fullföra.
Now for that purpose we better start in Isaiah. Let's look at Isaiah chapter 61.
Då är det bäst att vi börjar i Jesaja. Låt oss se Jesaja 61.
And we shall read there verses 1 and 2.
Och ska läsa där vers 1 och 2. Herren, Herrens ånd är över mig. För de Herren har salvat mig till att förkynna ett gott budskap för de saktmodige. Han har sänt mig till att förbinda dem som har ett sönderbrutet hjärte, till att utropa frihet för de fångna och frigörelse för de bundna, till att utropa ett nådens år från Herren och en hävnens dag från vår Gud, till att trösta alla sörjande.
Let us notice particularly that phrase in verse 2.
La oss speciellt lägga märke till det uttrycket i vers 2.
To proclaim the acceptable year of the Lord.
Till att utropa ett nådens år från Herren.
And the day of vengeance of our God.
Och en hävnens dag från vår Gud.
And let's pass over to chapter 63.
Och la oss då gå lite vidare till kapitel 63.
To notice what the day of vengeance would mean when it happened.
Och la oss se vad hävnens dag ville betyda när den kom.
Let's read verses 1 to 4 of chapter 63.
La oss läsa vers 1 till 4 i kapitel 63. Vem är han som kommer från Edom i röda kläder från Bosra? Så präktig i sin klädning där han skrider fram i sin stora kraft. Det är jag som talar rättfärdighet, som är mäktig till att frälsa. Varför är den klädning så röd, lik klärna till han som tråkar vinpressen? Pressekare har jag tråkat, jag är alene, och av folkene var det ingen med mig. Så tråkat jag på dem i min vrede, och trampat dem i stycker i min harme. Då sprutade deras blod på mina klär, och hela min klädning fick jag tillsölt. För hävnens dag var i mitt hjärte, och mitt genlösningsår var kommet.
So according to these prophecies, Messiah would do two prominent things.
Så i henhold till dessa profetierna så skulle Messias göra två väsentliga ting.
Amidst all his gracious deeds of mercy and peace and comfort and healing.
Ibland alla hans gärningar med fred och miskunn. Och helbredelse.
He would proclaim the acceptable year of the Lord.
Så skulle han utropa ett nådens år från Herren.
But he would also proclaim the day of vengeance of our God.
Men han skulle också utropa en hävnens dag från vår Gud, så står.
And we better notice exactly what the prophet meant by the day of vengeance.
Och det är gott bra, det är viktigt att man lägger märke till vad profeten menade när han talade om hävnens dag. Mm.
We must distinguish in our thinking two different ideas.
Men måste skilja i vårt tankegång mellan två olika tankar.
For instance, in day-to-day affairs, if one man injures another.
För exempel, visst en man skadar en annan i dagliglivet.
And the second man says, I'm going to get my I'm going to get it back on him.
Så säger den andra, ja, jag ska ta igen.
I'll pay him back.
Han ska få igen för detta.
And so he injures the man who injured him.
Så skadar han den som skadar, så hade skadat han.
We call that revenge.
Så kallar man det för hevn.
God doesn't take revenge.
Gud tar inte hevn.
But for instance, if man number one,
men för exempel hvis han man nummer en,
damages man number two,
skadar man nummer två,
and they come before the judge,
och så går de bägge till domaren,
then the judge doesn't take revenge.
Så tar till domaren hevn.
His task is to see that justice is done.
Men hans uppgave är att se till att rättfärdigheten sker fullt.
And that wrongs that have been done are put right.
Att det galna som blev gjort rätt.
And that the man who broke the law and did the damage is suitably punished for it.
Och att han som bröt loven och gjorde skaden blir får en rättmässig straff för detta.
The judge isn't taking revenge.
Domaren tar till hevn.
He's seeing that justice is done.
Men han ser till att rättfärdigheten sker fullt.
And what in some languages make the distinction therefore between revenge,
och i någon språk så blir det skilt på den måten i mellan hevn
and avenging, that is the task of the judge to see that justice is done.
Och det är på engelska heter avenging, det vill säga att det domaren gör för att se till att rättfärdigheten sker fullt.
And Christ preached it as a gospel.
Och Kristus förkynte detta som ett evangelium.
And so did John Baptist.
Och så på samma måten gjorde Johannes Döparen.
Messiah would come to proclaim the acceptable year of the Lord.
Messias skulle komma för att utropa ett nådens år ifrån Herren.
The glorious salvation that the Messiah would bring.
Den härliga frälsen som Messias skulle bringa.
But he proclaimed also.
Men han proklamerade samtidigt.
The day was coming when God himself should right the wrongs of earth.
Att den dagen skulle komma när Gud själv skulle göra rätt det som var gjort galet i denna världen.
And to see that those that have been wronged obtain justice.
Och för att se till att de som har blivit gjort orätt emot fick sin rätt.
And to show that those who had committed wrong and had not repented should be suitably punished.
Och för att se till att de som hade gjort galet och inte hade omvänt sig på detta skulle få en passande straff.
In order to maintain God's rule of righteousness throughout his universe.
För att sörja för att Guds herredöme i rättfärdighet ut genom hela universet skulle fungera.
And that's what John Baptist expected our Lord to do.
Och det var det som Johannes Döparen förväntade att vår Herre skulle göra.
But now let's listen to our Lord and the program he gave himself in the first phase of the kingdom of God.
Men låt oss nu lytta till vår Herre och höra vad han sätta upp som program, erklaring för sig själv i den första fasen av detta kongerike.
Read now from the Gospel of Luke and chapter 4.
Man ska läsa ifrån Lukas 4.
And we shall read verses 16 to verse 20.
Man ska läsa ifrån vers 16 till vers 20. Och han kom till Nazaret, var han var uppfostrad. Efter sin sedvane gick han på sabbatsdagen in i synagogen, och han stod upp för att läsa för dem. De gav ham då profeten Jesajas bok. Och då han hade öppnat boken, fann han det stede där det står skrevet: Herrens ånd är över mig, för han har salvat mig till att förkynna evangeliet för fattige. Han har sänt mig för att förkynna för fångar att de ska få frihet och för blinda att de ska få syn, för att sätta undertryckte fri, för att förkynna ett nådens år från Herren. Han lukket boken, gav den till tjänaren och satte sig. Alla som var i synagogen hade sina ögon fästet på ham.
That's a very dramatic story, isn't it?
Det är en våldsamt dramatisk berättelse.
As Christ took the book from the ruler of the synagogue.
Når Kristus tok imot boken ifra synagogeforstanderen,
unrolled the scroll,
og rullet ut bokrullen,
found the place where it was written in Isaiah 61.
Og fant fram den plassen der det stod skrevet i Isaiah 61.
The prophecy of what the Messiah would do when he came.
Profetien om hva Messias skulle gjøre når han kom.
And got as far as the words to proclaim the acceptable year of the Lord.
Og kom så langt til de ordene der stod med utrop et nådens år ifra Herren.
Then closed the book.
Og så lukket boken.
Gave it back to the attendant.
Og gav den tilbake til tjeneren.
And said, today this scripture is fulfilled in your ears.
Og sa, i dag dette skriftet blitt oppfylt for deres ører.
You say, why did he stop there?
Og du spør, hvorfor stoppet han der?
Why didn't he proceed?
Hvorfor fortsette han ikke?
Because the very next phrase said, to proclaim the year of vengeance.
For neste ledsetningen her sa at han skulle utrope en hevnens dag.
Oh, thank heaven he didn't read that clause and say, today this has been fulfilled in your ears.
Men man må takke Gud for at han ikke leste det uttrykket og sa at i dag dette ble oppfylt for deres ører.
It's not that he didn't believe the prophecy.
Det betyr ikke at han ikke trodde på denne profetien.
One day he would execute the vengeance of God.
En dag så skulle han utøve Guds hevn, eller, ja.
But this was not the time for it.
Men dette var ikke tide.
He said on another occasion, the Son of Man has not come to judge the world.
Han sa med en annen anledning, menneskesønnen ikke kommet for å dømme verden.
But that the world through him might be saved.
Men for at verden skulle bli frelst ved ham.
There were of course many Jews in the time of our Lord.
Det var selvsagt mange jøder på vår Herres tid.
Would wanted our Lord to execute the judgment of God.
Så hadde et sterkt ønske om at Gud skulle utføre Guds hevn.
For you noticed when we read Isaiah 63,
for du merket når vi leser Isaiah 63,
that the day of vengeance of our God will release Israel from her persecutors.
At Herrens hevnsdag skulle sette Israel fri fra de som forfølgte dem.
The final redemption of Israel will take place.
Og den endelige forløsningen til Israel skal finne sted.
And there were many in our Lord's time that wanted him to do precisely that.
Og det var mange på vår Herres tid som ville at han skulle gjøre nøyaktig det.
Look at the way the Romans were oppressing them.
Se på den måten romerne undertrykte de.
Look at the tax gatherers.
Se på tollerne.
Why didn't Jesus raise an army and boot the Romans out?
Hvorfor samlet ikke Jesus i sammen en hær og spente romerne ut av landet?
And execute the judgments of God on all sinners.
Og utøvde Guds dom over alle syndere.
Nowadays that is called the problem of evil.
I dag så blir dette spørsmålet kalt det ondes problem.
Do you have any friends that say to you what my friends say to me?
Har dere noen venner som sier til dere det som mine venner sier til meg?
You say there's a God in heaven.
Du sier der en Gud i himmel.
And he's supposed to be almighty, all wise, and all loving.
Og han skal være allmektig og allvise og allkjærlig.
How can that possibly be?
Hvordan kan det stemme?
When he allows rampant evil.
Når han tillät att en sån stor vondskap.
I used to have an elderly Jewish friend in Belfast.
Jag hade en äldre judisk vän i Belfast.
And he would do me the favor of coming and have dinner with me.
Han gjorde mig den tjänsten att han kom åt middag med mig.
He had escaped from Austria and just managed to escape Hitler.
Han hade akkurat klart att flykta ifrån Österrike och flykta ifrån Hitler.
David, he said, how can we possibly believe there's a God?
David sa, hvordan i hele verden kan vi tro at det er en Gud?
When Hitler gassed 6 million of my fellow countrymen.
Når Hitler gasset i hele 6 millioner av mine landsmenn.
How can you say there's a God in heaven that cares for justice when Pol Pot murdered I don't know how many million intellectuals?
Hvordan kan du si at det er en rettferdig Gud i himmelen når Pol Pot murder, jeg vet ikke hvor mange millioner intellektuelle?
Many folks who are not trying to be difficult have a problem, don't they?
Det er mange som ikke prøver bare å være vanskelige, men som har et ekte problem med dette her.
It's called the problem of evil.
Det blev kallt det ondes problem.
We used to hear it endlessly in the Second World War. If there's a God, why doesn't he stop this war?
Vi hørte det hele tiden i den andre verdenskrig. Hvis det en Gud, hvorfor stopper han ikke denne krigen?
But a lot of people have a very simplistic idea of how to cure evil.
Men det mange som har en voldsomt enkel idé om hvordan en skal ta seg av ondskapen.
They think all you have to do is collect the bad people in one group.
For de tenker at alt det du trenger gjøre da, det å samle de vonde folk i en gruppe.
And the good people in another group.
Og de gode i en annen gruppe.
And you take a big sword and you slice the head off of all the bad people.
Og så et stort sverd, og så skjærer du hodet av alle de vonde folkene.
And then you're left with the good people, aren't
you? Og da har du bare de gode folk igjen.
Simple.
Det enkelt.
Except if God did that today.
Bare det at hvis Gud gjorde det i dag.
Which group would you be in?
Hvilken gruppe ville du være i?
I would be in the good group, of course.
Jeg vil jo selv si være i den gode gruppen.
You sure of that?
Du sikker på det?
You say you're not saying I'm as bad as Hitler, are you?
Ja, du vil ikke påstå det at jeg er like gal som Hitler, vil
no,
du?
I'm not saying that.
Nei, jeg sier ikke det.
You've never sinned?
Du har aldri syndet?
Well, if you think that you are, that's a decided unrealist. That you are. An unrealist. You're not a realist.
Hvis det betyr at du ikke en realist.
The Bible's verdict is that all have sinned.
Se, Guds, Bibelens dom at alle har syndet.
Have sinned in the past.
Har syndet i fortiden.
And still come short of the glory of God.
Og fremdeles ikke når opp til Guds herlighet. Står uten ære for Gud.
And when God rises up to judge.
Og når Gud reiser seg for å dømme,
there will be no favorites.
Så det ingen favoritter, ikke han?
Why didn't Christ announce there and then he was about to execute the judgment of God?
Hvorfor utropte ikke Jesus at det der og da så skulle han utføre Guds dom?
Well, had he done so, who would have survived it?
Ja, hvis han hadde gjort det, hvem ville da ha overlevd?
No, first he had come, not to judge the world.
Nei, først kom han, ikke for å dømme verden.
But that the world through him might be saved.
Men for at verden skulle bli frelst ved han.
And you in particular will spend all eternity praising God for God's decision there.
Og spesielt dere her vil tilbringe evigheten med å prise Gud for den avgjørelsen han tok der.
One day Christ will rise up.
En dag skal Kristus reise seg.
And take the book out of the hand of him that sits upon the throne.
Og ta boken ifra han som sitter på tronen.
That book that we're told is sealed with seven seals.
Denne boken som ble fortalt forseglet med 7 segl.
Containing the claims of God the Creator.
Så inneholder Gud skaperen sine krav.
That his universe be purged of all that have rebelled against him.
Hans krav om at universet skal bli renset for alt som har gjort opprør imot han.
The world be brought back to serve the purpose for which the Creator designed it.
Og verden skal bli ført tilbake til å ha den funksjon som skaperen skapte det for.
But to undo those seals.
Men for å løse disse seglene.
Is to begin to unloose the whole series of judgments that must come on this world if it ever is to be brought back to God's purpose.
Men det å løse disse, åpne disse seglene, det betyr å slippe løs alle disse domshandlingene som må være der før Gud kan gjenopprette denne verden.
So the challenge is emitted.
Så utfordringen blir gitt.
Who is worthy to open the book?
Hvem er verdige til å åpne boken?
Not merely who is able to.
Ikke bare hvem kan.
I nearly said any fool could press the button of a hydrogen bomb and obliterate the world.
Jeg vil nesten sagt, en kvar tosk kan trykke på knappen og sprenge av hydrogenbombe og utslette hele verden.
It's not the question of who has the power to do it.
Det er ikke et spørsmål om hvem som har makt til å gjøre dette.
It's the question of who is worthy to do it.
Men det er et spørsmål om hvem som er verdige til å gjøre det.
Marvelous exhibition of the heart of God.
Og det er en fantastisk framvisning av Guds hjerte.
He has the power to obliterate the whole thing.
Han har makt til å utslette hele greia.
Well, who is worthy to do it?
Men hvem verdig til å gjøre det?
And eventually, to dry up John's tears, the angel tells him that the solution has been found.
Og etter en stund så forteller engelen Johannes for å tørke tårene hans at løsningen er blitt funnet.
The lion of the tribe of Judah has prevailed.
Løven av Judas stamme har seiret.
And he will open the book.
Han kan åpne boken.
And begin the judgments of God.
Og han kan begynne å sette i gang Guds domshandlinger.
And as he does so,
og når han gjør dette,
the choirs in heaven, earth, and almost in hell begin to sing his worthiness.
Så begynner koret i himmelen og på jord og nærmest til meg i helvete og synger hans pris. Du er verdig.
To take the book.
Du er verdig til å ta boken.
And to open its seals.
Og åpne seglet.
Why worthy?
Hvorfor er han verdig?
Because thou wast slain.
Fordi du ble slaktet.
And hast redeemed men and women to God by thy blood.
Og kjøpte oss menn og kvinner til Gud ved ditt blod.
Has suffered so that none need suffer.
Du har litt sånn at ingen skulle trenge å lide.
That mankind might be forgiven.
For at menneskeheten skulle kunne bli tilgitt.
And delivered from the wrath of God.
Og utfritt ifra Guds vrede.
And not only so.
Og ikke bare det.
Not only hast thou redeemed us to God by thy blood.
Ikke bare har du forløst oss til Gud ved ditt blod. Kjøpt oss.
But you have made us into a kingdom.
Men du har gjort oss til et kongerike.
Priests to our God.
Og til prester for vår Gud.
Marvelous work of Christ.
Det er et forunderligt og fantastisk verk som Kristus har gjort.
To salvage something out of this world before it is destroyed.
Og berga noe ut av denne verden før denne verden blir ødelagt.
To have redeemed men and women and turned them into a kingdom.
Og ta frikjøpte menn og kvinner og gjøre de til et kongerike.
People that willingly bow the knee.
Mennesker som helt frivillig bøyer kne.
And serve God.
Og tjener Gud.
And serve his son.
Og tjener hans sønn.
And not only serve him.
Og ikke bare tjener han.
But act as his priests.
Men handler som hans prester.
Oh, marvelous victory this.
Ikke dette en fantastisk seier?
Yes. Because I tell you something.
Men jeg kan fortelle dere noe.
Satan, you know, realizes that he is not almighty.
Du vet, Satan, han vet at han ikke er allmektig.
He is after all a creature.
Han er bare, når alt kommer til alt, en skapning.
And when he took our Lord up a mountain and showed him the kingdoms of the world in a moment of time.
Og når han tok med seg Herren opp på en fjelltopp og viste han alle verdens riker på et øyeblikk.
If you fall down and worship me.
Og han så sa han, hvis du faller ned og tilber meg.
I'll give you all these kingdoms.
Så skal du få alle disse rikene.
You notice what he said next?
Har du lagt merke til hva han sier etterpå?
They have been given to me.
De er blitt gitt til meg.
Yes, he didn't make them. He is but a creature.
Ja, han skapte det ikke. Han er bare en skapning selv.
And God allowed him.
Og Gud, men Gud tillot han.
To do what he did.
Tillot at han gjorde det han gjorde.
He's only a creature.
Han er bare en skapning.
There was never a question between him and God who was the bigger.
Det var aldri noe spørsmål imellom han og Gud om hvem som var den største av dem.
Satan has known that from the start.
Satan har visst dette helt ifra begynnelsen.
God is the Almighty.
Gud er den allmektige.
If God liked to destroy Satan, destroy him he would.
Hvis Gud hadde lyst å ødelegge Satan, så kunne han gjort det.
But Satan tempted God's creature man.
Men Satan frister Guds skapning, menneske.
And got him to rebel against God.
Og fikk han til å gjøre opprør imot Gud.
And if God had replied by saying, I'll teach Satan a lesson.
Hvis Gud hadde svart med seg, nå skal jeg gi Satan en lærepeke.
I'll obliterate mankind and his world.
Jeg skal utslette menneskeheten og denne verden.
And use my almighty power to destroy Satan as well.
Og bruke min allmektige makt til å ødelegge Satan også.
Then with his last gasp, Satan would have said,
så ville Satan i sitt sista andedräkt sig.
I've won, God.
Jag vant, Gud.
You made a world, didn't you?
Du lagde en, skapte en verden,
and you wanted it to please you.
Och du ville att den skulle vara till behag för dig.
You didn't succeed, did you?
Du lyckades inte, gjorde du väl?
I won.
Jag vant.
I tempted mankind.
Jag fristade människosläkte.
And they rebelled against you.
De gjorde uppror emot dig.
And all you could do was to use your almighty power and destroy the lot.
Och bara bruka din allmakt och ödelägga hela gängen.
So your first experiment was a failure, God.
Så det första experimentet du gjorde, det var ett stort felslag.
That didn't happen. That isn't going to happen.
Men det skedde, och det ska aldrig ske.
But you see, the redemption of mankind is not simply an exhibition of power.
För du ser det att när människoheten ska bli utfridd, så är det inte bara en framvisning av makt.
The question who loves men the more.
Men det är ett spörsmål om kin älskar människorna mer.
And the marvel of Christ is just this.
Och det förunderliga med Kristus är akkurat detta.
Yes, one day he will release the judgments that destroy evil from the face of the world.
Ja, en dag så ska han släppa lös domshandlingarna, så ska utslätta vondskapen ifrån jordens överflata.
And indeed, the world will be destroyed by fire and remade.
Och världen ska bli ödelagd genom ill och gjort ny igen.
But it won't be an expression of God's failure.
Men det vill inte vara ett uttryck för att Gud har misslyckats.
But an expression of his victory.
Men det vill vara ett uttryck för hans seger.
Thou art worthy to take the book and to loose the seals and to emit the judgments.
Du är värdig att ta boken och öppna seglen och släppa lös domshandlingarna.
Thou wast slain.
Fordi du ble slaktet.
And has redeemed us.
Og med ditt blod kjøpt oss.
And not only saved us from the wrath of God.
Og ikke bare berget oss ifra Guds frede.
But made us something for God.
Men gjorde oss til noe for Gud.
Made us a kingdom.
Gjorde oss til et kongerike.
Priests.
Prester.
To his God.
For vår Gud.
And we shall reign in his kingdom forever. And ever.
Och vi ska härska i hans rike för evigt.
It's a sort of a gripping thought, isn't it?
Det är på en måte en gripande tanke, inte?
If Michael the archangel should ask one of these days.
Hvis erkeengelen Mikael skulle finna på att spørre en av dessa dagarna.
And questions his junior Gabriel.
Och spørre han sig lite underan Gabriel.
Wherein lies the worth of the Lamb, Jesus of Nazareth, to sit on the throne of the universe?
Hur ska det vara säkert att lammet Jesus från Nazaret är värdig att sitta på universets trone?
I say it's a bit of a gripping thought.
Jag säger det är en liten gripande tanke.
That Michael might say to Gabriel.
Att Michael kunde komma till säga till Gabriel.
Have you not noticed these few million folks around here?
Har du inte lagt märke till dessa här miljonerna runt här?
Mm-hmm. They once were lower than us, you know.
De var en gång lågare än oss.
Mm-hmm. But look at them now.
Men se på dem nu.
If you ask what the worthiness of Jesus is.
Hvis du spør hva er det som gjør at Jesus er verdig?
See what he's produced.
Se hva han har produsert.
Who once were sinners.
De var en gång syndare.
And rebels against God.
Och upprörare mot Gud.
And the blessed Messiah.
Och den välsigna Messias.
By his genius and suffering.
I genom sitt geni och sin lidelse.
Not only rescued them from the wrath that they deserved.
Så inte bara friddan de utifrån den vreden som de förtjänte.
But look what he's made of them.
Men sjuk han har gjort det.
Do you know? I sometimes imagine.
Det av och till så föreställer jag mig.
Well, if you're a child, beginning your second childhood, you're allowed to have imaginations.
Hvis du är en unge och har begynt din andra barndom, så har du lov att ha lite fantasi.
What the angels said when God started to create this world.
Vad sa änglarna när Gud begynte att skapa denna världen?
The book of Job says that they clapped their hands for very joy.
Jobs bok säger att de klappade i händerna av glädje.
And excitement.
Och så begeistra.
I'd have loved to have seen them.
Jag hade älskat att sitta. Jag hade tänkt sitta.
When God began creating.
När Gud begynte att skapa.
Started with the animals, for instance.
Begynte med dyren, för exempel.
And what's this, says Gabriel?
Okay, detta för något, säger Gabriel.
Well, it will be called a monkey, says somebody.
Ja, det kommer att bli för navnet apekatt, säger någon.
And what's all that about?
Vad handlar det om?
And what is this other thing?
Okay, detta här för något?
That's a butterfly.
Jo, det är en sommarfågel.
Really?
Verkligt.
What's the use of that?
Kan vitsen med det?
Huh. And what over there, is over there?
Okay, det ser där borta.
That's an elephant.
Det är en elefant.
You know God is a genius.
Gud är geni.
To create all this variety.
Att skapa detta mangfold.
What on earth is this?
Men vad i all världen är detta här?
That's a man.
Ett människa.
Gabriel.
Gabriel.
Really?
Verkligt?
God is a bit lower than us.
Glad han är lite lågare än oss.
We're not bound by gravity to a planet that size.
Men är inte bunden av tyngdekraften till en planet på den storleken.
No, he's made a little lower than the angels, it says.
Nej, han blev satt lite lavare än änglarna, står det.
What do you suppose Michael said when he saw the Son of the Almighty?
Men vad tror du Mikael sa när han såg den allmäktiges son?
Descend lower than the angels.
Stiga ner lågare än änglarna.
Being born of a woman.
Och blev född av en kvinna.
How would Michael have explained it to Gabriel? What's the Almighty doing? His own son becoming lower than us.
Hur skulle Michael förklara detta till Gabriel? Vad är det allmäktige göra? Hans son blir lågare än oss.
And what did they say?
Och vad sa de?
When they saw God allow his own son to be nailed to a cross.
När de såg att Gud tillåt att hans egen son blev spikrad till ett kors.
Whatever for?
Vad skulle vitsen vara med det?
I'm not sure if Gabriel would have understood it if the explanation had been given. Because...
Jag är inte säker på att Gabriel ville förstått det hvis det blev förklart för han. För det.
He loved them.
För han älskar dem.
And rather than punish them as they deserved, he wanted, he gave his son to bear the wrath of God.
Gud istan för att straffa dem som de förtjänte, så gav han sin son för att ta den vreden på sig.
Did Gabriel say I wouldn't have done it?
Sa Gabriel, jag ville aldrig gjort detta.
Yes.
Ja.
Oh, but what did they say?
Men vad sa de?
When they saw the man Jesus.
När de såg människa Jesus.
Ascend into heaven.
Stiga upp i himlen.
And they had to open their ranks to let him through.
Och de måste öppna upp för han och släppa han fram.
And see a man made higher than the angels.
Och se ett människa sett högre än änglarna.
And crowned with glory and honor.
Och kronat med härlighet och ära.
And if that was a stupendous wonder for the angelic hosts.
Det var en enorm undring ibland änglarskarna.
What will they say when they discover?
Men vad ska de säga när de uppdagar?
Not only the man Jesus.
Inte bara människa Jesus.
Raised above them.
Se upphöja över dig.
But you and me.
Men du och mig.
Make way angels.
Ge plats änglar.
That redeemed humanity may sit enthroned with Christ. Far above principalities, powers, mights and dominions.
Att den friköpte människheten kan sitta på tronen med Kristus över alla makter och myndigheter och herredömer.
What a stunning thing our gospel is.
Kan få en ja, det tar pusten från oss evangeliet.
That you say Mr. Preacher.
Men du säger herr predikant.
You must reign in your imagination.
Du härskar nog i fantasin din.
How do you know anything about angels to start with?
Du må behärska fantasin. Vad vet du om änglar i det hela?
And what they think and what they know and what they don't know.
Vad vet du om vad de tänker, vad de vet och vad de inte vet?
Well, to be honest, I don't know the details.
Ja, för vad är det liksom? Jag har inte peiling på detaljerna, men jag vet detta.
But when it comes to your salvation and God's strategy in it through Jesus Christ our Lord.
Att när det handlar om deras frälse och Guds strategi. För detta är ju när Jesus Kristus vår Herre.
These things the angels desire. To look into.
Så längtar änglarna till att skua in i detta.
And as you meet in church.
Och när de är församlade i menigheten.
The angels are being educated.
Så får änglarna en utdannelse och en upplärning.
That the variegated wisdom of God may be taught them through their observations of the church.
Så att när de ser menigheten så ska de bli lärda upp i Guds visdom och planer.
I'm not absolutely sure about it.
Jag är inte helt säker på detta.
But if we'd have been able to invite the angels to our study of the Word of God.
Men hvis vi hadde vært i stand til å invitere noen engler til disse bibelstudiene her.
And to an exposition of God's great salvation.
Og for å utlegge Guds store frelse.
I think perhaps the building here couldn't contain the crowd that would come.
Så tror jeg at bygningen her hadde hatt plass til den flokken som ville komme.
It would be a funny thing, wouldn't it, if angels were interested in it and God's own people weren't.
Det vill vara märkligt visst änglar var intresserade i detta men Guds egna folk inte var intresserade.
But I must stop my imagination and we'll have a break now for 20 minutes.
Men ni måste stoppa fantasin men nu så vill man ha en paus nu i 20 minuter.
Thank you.